Hej och välkomna till podden Företagande på riktigt. En programserie där företagsekonomiska forskare på Högskolan Väst möter praktiker och tar del av deras utmaningar, strategier och tankar inte minst. Jag heter Malin Sundström och är professor i företagsekonomi. Forskar bland annat om det förändrade handelslandskapet och digital innovation. Idag har jag Peter Bryntesson som gäst. Och Peter, han är vd på Fordonskomponentgruppen. Välkommen Peter.
Tack så mycket. Tack.
Jag sa precis innan vi startade att jag är så glad att du är här. Mm. För vi har ju träffats lite grann.
Ja, vi har gjort det. Vi har haft lite möten lite då och då. Det var väldigt, väldigt, väldigt kul.
Och jag vet att första gången jag träffade dig så tänkte jag lite på Fordonskomponentgruppen. Och jag som är handelsforskare kände att det här var en annan planet. Mm. Kan inte du berätta lite om vad är Fordonskomponentgruppen?
Ja, men det är en branschorganisation, en icke-vinstdrivande branschorganisation som lever på medlemsavgifter. Och vi har funnits i 35 år och startade på grund av att fordonstillverkarna, fyra vid den tiden, vill ha ett språkrör eller någon att prata med övergripande frågor helt enkelt. Och vi har vuxit ganska bra under de här åren och nu är vi 300 medlemmar ungefär. Och det är alla stora autoliv som man känner till, SKF kanske, och väldigt många i småländska skogarna till exempel.
Okej, så du har en massa företag med dig. Jag tänker liksom att du står i fronten för alla de här.
Ja, men lite så är det. Ja. Så vi det är många bolag som vi faktiskt är omvärldsbevakare för numera, tycker jag. Det är en väldigt viktig uppgift vi gör. Men just nätverket är väldigt starkt. Mm. Så det är väldigt, väldigt kul. Vi sprider i hela landet och det är jättebra.
Men du, var bor du?
Uddevalla.
I Uddevalla bor du? Mm. Ja.
Men, jag är född och vuxen i Trollhättan då.
Ja, tack för det. Men du, var finns ni då? Fordonskomponentgruppen, var finns den rent fysiskt?
Ja, vi har kontor på Lindholmen i Göteborg. Okay. Så vi sitter mitt i smeten kan man säga. Mm. Och Göteborg har ju genom de senaste 10 åren vuxit ganska starkt. Mycket med Volvobolagen naturligtvis. Men det är mycket forskning och utveckling som sker i Göteborgsområdet. Så tidigare var väl Göteborg, Småland, Stockholm, Mälardalen ungefär jämstora, men nu är nog VGR klart störst kan man säga på fordonsbranschen i Sverige.
Och som svensk på västkusten känner jag bara wow, vad kul.
Ja, men det är kul. Och när man läser på siffrorna vad som händer och sker i Göteborgsområdet så är det rätt fantastiskt, väldigt kul. Vi brukar säga att det är tre stora noder med bra, cool teknik, och det är Göteborg och det är Tel Aviv och det är Silicon Valley faktiskt.
Och det kändes också gott.
Mm, absolut. Precis. Nej, men det är jättekul.
Jag tänker på en kille som du. Vad är det som gjorde att du valde en karriär just inom fordonsindustrin?
Ja, det är en bra fråga. Det finns ett standardsvar när man är i Trollhättan och född i Trollhättan och uppvuxen där. Och det är ju Saab naturligtvis. Men jag har nog alltid varit ganska teknikintresserad, och till mina föräldrars fasa så fick jag en lödkoll när jag var 7 år och lödde isär allt vi hade hemma. Så där föddes nog lite teknikintresset ändå, tror jag. Men det är lätt att hamna i fordonsbranschen när man är uppvuxen i Trollhättan, så är det.
Är du ingenjör i botten eller?
Ja, så jag har faktiskt gått här på Högskolan Väst också. Första årskullen startade 1989. Usch, nu sa jag hur gammal jag är också, men... Ja, väldigt kul i alla fall att ha varit här, och jag gillar Högskolan Väst helt enkelt. Det är ju så, både AB Volvo, Scania och Volvo Cars jobbar ju väldigt mycket med KTH och Chalmers och så vidare. Men jag tycker vår del av branschen kan med stark fördel jobba med de lite mindre högskolorna och universiteten. Så det värnar jag mycket för,
tycker jag. Ja, det tycker jag är jättekul. Vi är ju superglada för det såklart. Men du, vad är det då som driver dig att vilja liksom komma längre på den position du har eller i den här branschen? Mm. Finns det några sådana här?
Ja, det gör det. Just nu, vi har ju ganska mycket att säga till om faktiskt. Vi är en part som får underlag från riksdag, regering när det gäller olika utredningar och sånt. Och vi besöker regeringskansliet titt som tätt. Och det som verkligen driver mig just nu och oss, det är hållbarhet. Vi anser väl egentligen att planeten inte mår så bra och att vi verkligen behöver göra någonting. Fordonsindustrin är en stor del av problemet, men vi är också en ganska stor del av lösningen. Vi gör av med väldigt mycket resurser. Det byggdes cirka 72 miljoner bilar, tror jag, under förra året. Och jag tror faktiskt inte världen behöver 72 miljoner bilar årligen, utan vi kan definitivt förbättra. Jag vet inte om du vet det, men en personbil nyttjas 4% av dess totala tid och står parkerad 96%. Det är rätt galet.
Alltså du har ju någon strategi, Peter. För när varje gång jag träffar dig så kommer du alltid med någon sån här lite utmanande tanke. Och det har varit ganska mycket hållbarhet vi har pratat om.
Mm.
Men det här just att vi har liksom att 4% är det vad vi använder bilen. Det här är ju hål i huvudet.
Ja, det är det verkligen. Ja. Så först och främst ska vi effektivisera hela mobilitetsbiten. Och det som sen blir kvar, det ska elektrifieras sen då. Så det är väldigt viktigt. Mm. Och det går att göra. Om man ser på lastbilsidan så är nyttjandegraden mellan 30-40%. Så det är absolut möjligt att åstadkomma.
Kör du en elbil privat eller?
Mm. Ja,
nu ska absolut. Vi inte varumärkes.
Nej, jag får inte säga vad det är, men det är en ganska snabb bil.
Ja, det är en lite kul bil.
Ja, det är en rolig bil. Nej, men den är jättebra. Vi stormtrivs med den. Sen har vi också en, och det kan man säga, Polestar som poolbil på jobbet som vi använder när vi är ute. Och, för vi är ute ganska mycket och besöker medlemmar och så vidare. Och det är... Ja, förstår inte de som inte vill ha det, för det är dels väldigt kul att köra. Den är snabb, den är tyst, den är prisvärd och det är ingen service på dem heller. Så man slipper oljebyten och oljelampor och filter och lukt och fläckar på byxorna och sådär. Så
men jag tycker det är lite, alltså det är också väldigt inspirerande att höra att en aktör som du företräder så medvetet också väljer vi kör på el. Det är liksom att det går rätt igenom allting ni gör. Att ni tänker framtid, att ni tänker hållbarhet. Och,
absolut. Och framförallt tänker vi också jämlikhet. Och det är väldigt viktigt i vår bransch. Det är ändå 80-20 ungefär män, kvinnor.
Mm.
Så vi är stora leverantörsdagen som vi har i oktober varje år. Nu i år hade vi faktiskt fler kvinnor på scenen än män. Och det var väldigt, väldigt kul.
Mm.
Så det är en viktig sak. Vi har inte råd och inom situationstecken och utesluta 50% av befolkningen. Det jobbar vi mycket för. Vi har faktiskt ett kvinnligt nätverk hos oss också. Där vi samlas 4 gånger om året. Jag får förklara själv inte vara med. Nej. Men Bella sköter det och... Det är väldigt populärt.
Ja. Och jag ser det också lite som att gå lite före. Att visa med goda exempel.
Mm.
Peka på något annat.
Mm.
Ja, absolut. Peter, jag gillar dig, det vet du.
Jag gillar det också. Ja, men det styrs ju mycket av pengar naturligtvis i branschen. Alla bolag ska ju vara vinstdrivna på något sätt. Mm. Men man kan också parallellt med det vara hållbar.
Mm. Jag tänker, under dina år nu på fordonskomponentgruppen så misstänker jag att du har varit med om antingen något spektakulärt eller speciellt ögonblick eller projekt som sticker ut.
Mm.
Har du något sånt som du skulle...
Det finns faktiskt två. Ett i början för ungefär 10 år sedan och ett alldeles nyligen avslutat projekt som är helt fantastiskt. Och det handlar om hållbarhet just det sista.
Mm.
Och vi upptäckte eller såg att för 3 år sedan ungefär att förmodligen kommer våra kunder, alltså fordonstillverkarna och även deras kunder, alltså vi allmänheten, kräva att få veta hur mycket CO2-avtryck det är för att tillverka en bil eller en lastbil eller buss. Och vid den tiden så kunde man göra en livscykelanalys och det kan man ju göra idag också, men då måste man anlita en konsult och det kostar kanske 300 000 per artikel att göra det. Ganska dyr.
Och höga trösklar.
Ja, höga trösklar och svårt och sådär. Så vi försökte starta ett projekt för 2 år sedan att ha ett projekt som tittar på good enough och genvägar. Alltså det ska vara tillräckligt bra, men det måste inte vara på 2 decimaler perfekt. Nej. och få fram ett CO2-värde. Och det ska kosta typ 10 000 kronor någonting, alltså en bråkdel av vad det normalt ska kosta. Mm. Och det avslutades nu i förra veckan och vi har fått fram en metod. Hållbarhet för SME-bolag och räknesnurra. Och den, varför det här projektet är så bra, dels är det bra tema och bra ämne, men vi har också pratat lite om det i Bryssel och den europeiska branschorganisationen har fått upp ögonen för detta. Och vi har faktiskt fått en provartikel från Bosch som är stort bolag kan vi säga. För att titta och testa vår metodik på det. Så det, så det visar sig egentligen att vi i Sverige, vi ligger ett par år före de flesta andra länder. Och om det här fungerar som vi har tänkt så kommer det bli väldigt, väldigt stark konkurrensfördel för svenska bolag.
Aha. Tror du att det kan handla om attityder och värderingar i befolkningen? Eller vad är det som gör?
Ja, men det är lite så vi... Vi är vana till viss del att ta in viss typ av information, men vi är än inte vana för att se och förstå hur mycket energi och fotavtryck en bil är. Det är för stort för oss, men vi kommer komma dit. Och jag såg Polestar visade nu deras kommande bil som byggs i Kina, som är ett extremt smutsigt land. Men det, jag tror det var 21 ton CO2. Som den bilen skapar när man bygger den och tillverkar den. Och om den bilen byggs i Sverige så kanske vi hade kommit ner på, nu gissar jag lite, men 4-5.
Mm.
Och det är väldigt stor skillnad.
Och jag tänker som konsument, alltså, och om man ställs inför den typen av information när det är så tydligt. Mm. Det är klart att man vill göra det som är bättre.
Ja, visst. Ja, men jag vet många företagsledare i vårt nätverk som aktivt säger att de inte köper vissa bilar som är gjorda i Kina för det är för högt fotavtryck helt enkelt. Koldioxid fotavtryck. Så de faller bort.
Mm.
Och jag tror vi landar där faktiskt rätt så snart.
Du, om du...
Vänta. Jag har ett projekt nummer två också.
Ja, förlåt!
Det första projektet i början, 2010. Det var
väldigt
så kul.
Länge sedan.
Ja, det var det. Men det var Högskolan Väst med också faktiskt. Ja. Och, det hette Sonett. Det handlade om att titta på en bil och göra den så lätt som möjligt. Och ha det som fokus. Men med bibehållen funktionalitet.
Mm. Och säkerhet också.
Ja, precis. Ja. Exakt. Så det var extremt bra. Lärt mig väldigt mycket genom åren och används, den metodiken används ganska ofta idag, även om vi inte kanske just kan peka på det här projektet. Men det vi gjorde var att vi tittade på olika funktioner och egenskaper som en bil har och så försökte vi klumpa ihop de här funktionerna och egenskaperna för att lösa dem med så få artiklar som möjligt. Och det är lite det man gör nu, Volvo Cars gör med megacasting när man gjuter halva bilen i aluminium med ett impressgjut högtryck. Och då tar man bort ungefär 110 artiklar, säger Volvo, och ersätter med en artikel.
Mm.
Men alla de här 110 artiklarna löser ju en funktion eller en egenskap. Det kan vara någon krockskydd eller det kan vara hålla ett hjul eller på något sätt. Och det har hjälpt mig mycket genom åren att försöka lösa så många funktioner och egenskaper med så få artiklar som möjligt. Mm. För den bästa artikeln, den bästa bilen, den mest hållbara bilen, det är den som inte byggs alls egentligen.
Nu spårar jag iväg lite grann här, men när jag hör
att också göra det.
Men det här 2010-projektet gör en bil så lätt som möjligt. Jag får lite känslan av att du gärna går in i projekt som då kanske inte är någonting som en enskild biltillverkare skulle göra.
Nej, precis.
Utan du gör det för att det är av allmän intresse. Mm. Det är det ni gör.
Ja.
Och så säger du att nu gör man det. Mm. Tror du att, att ni går lite före?
Ja, jag tror vi gör det faktiskt. Jag tror vi måste göra det också. Ja. Vi måste vara där. Och vi har så mycket kunskap. Eftersom vi sitter mitt i smeten. Vi pratar med väldigt många medlemsföretag. Vi pratar med fordonstillverkarna. Vi får alla rapporter som skrivs från olika konsultbolag till oss. Och all den här informationen måste ju naturligtvis nyttja på ett bra sätt.
Mm. Och då förstår man ju också att det som ni arbetar för är väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Och det är jätteviktigt nu med tanke på hur planeten mår. Mm. Så det är verkligen en drivkraft. Mm. Verkligen.
Nu ryser jag faktiskt. Och det är därför som jag tycker att det har varit så intressant att lära känna dig, att träffas. Och du har ju också varit här hos oss och träffat mina kollegor, företagsekonomi.
För det är ju så. För 10 år sedan pratade man mycket med ingenjörer och maskiningenjörer och så vidare. Men nu är det så mycket annat som kommer in i branschen. Och just det vi har pratat om, affärsmodeller. Mm. Att hur man övergår från att köpa en bil till att köpa en transport. Mm. Och hur det påverkar hela kedjan i branschen. Mm. För det är verkligen en kedja och det måste vi ifrån. Och vi måste skapa någon typ av cirkularitet.
Mm.
Och massa nya flöden som uppstår i branschen helt enkelt.
Jag tror att framförallt unga och engagerade människor gillar det du säger. För du är någonstans och företräder också dem, tänker jag.
Mm.
Men om du fick chansen att träffa ett gäng studenter här på Högskolan Väst eller någon annanstans. Skulle du rekommendera dem att satsa? Välja sin karriär i bilindustrin?
Ja,
eller?
Bilindustrin är ju fantastiskt rolig nu. För det så är det ett skriande behov av folk och kunskap. Det är jättestort. Och sen är det inte svetsfogar och den typen av information. Utan ja, det finns också. Det kommer också behövas. Men just nu är det väldigt mycket datahantering och digitalisering. Kundupplevelse och den typen. Så vi behöver massa kunskap och kompetens från utbildningar som inte är ingenjörsutbildningar också i nuläget. Och det tror jag inte många känner till.
Nej.
Jag har pratat en del med Göteborgs universitet också. Statsvetare är perfekt för fordonsbranschen.
Ja, men det här blir helt oanat. Ja. Hur kan de liksom?
Ja, men de är jätteduktiga på att hantera data och analysera data. Mm. För det är det man gör som statsvetare mycket.
Mm.
Och det är precis vad vi behöver ha i produktion när man bygger ett fordon. Att hantera all data som en fabrik genererar. Ja, smart fabrik helt enkelt.
Det är jätteintressant.
Och det vet inte de om. Och då måste vi tala om för dem.
Men apropå att hantera data och skaffa information då. Mm. Så gjorde jag ju lite research när du kom idag.
Mm.
Och då läste jag en debattartikel som du och en kollega skrivit från 2022.
Mm.
Och jag fastnade lite för rubriken där. För det är så, Sverige behöver en industriminister.
Mm.
Utropstecken. Mm. Oh shit, det här, vad är det du vill?
Mm.
Och då säger du bland annat att svensk fordonsindustri står för sin hittills största transformering. Mm. Du pratar om grön omställning och ännu högre grad av digitalisering.
Mm.
Och förutom då förslaget att vi måste ha en industriminister så skriver du också att det finns ett jättestort behov av kompetens. Det har vi pratat lite om.
Mm.
Förändringsvilja och innovation också.
Mm.
Kan du utveckla lite? Vad är det du efterfrågar här? Vad behövs? Liksom?
Ja, den övre större bilden är att politikerna måste alltid påminnas om att industrin och speciellt fordonsindustrin står för en ganska stor andel av skatteintäkterna. Jag tror vi ligger på cirka 20% av all exportvärde till Sverige. Genereras av fordonsbranschen. Så det är otroligt viktigt att vi bibehåller det. Och om jag vet inte om du minns, det var en statsminister som sa att the industry is basically gone för något år sedan.
Mm.
Eller för några år sedan nu då.
Och det tror jag är en liten allmän uppfattning.
Ja, exakt. Uh-huh. Precis. Och det är det vi vill åt lite grann med den här överskriften. Mm. Vi skulle vilja ha en minister som faktiskt fokuserar på industrin.
Mm.
För den är väldigt, väldigt viktig för oss.
Mm.
Och just nu när transformationen sker. Nu har vi lite tur i Sverige eftersom vi. Ja, det kan ju betraktas som skicklighet också. Men med tur. Transformationen som sker är inte lika stor i lastbilbussbranschen. Och där har vi två stora bra bolag i landet. Mm. Scania och Volvo. Personbilsidan mycket
där händer det mycket.
Ja, händer massor och där är mycket kraftigare förändringar. Så länder som har ganska stort fokus på fordons personbilsidan, typ Tyskland, kommer förmodligen att ha väldigt mörka år de kommande 10 åren, ska jag väl påstå.
Och då kanske det inte räcker att bara komma på att vi måste ha mer kundinsikt.
Nej, precis. Exakt. Det är väldigt stora krafter involverat. Och sen har vi Kina som trycker på från öst och deras produkter. Det finns ungefär 100 kinesiska bilmärken. Vi känner väl till kanske 7-8 möjligtvis. Sen har vi USA med IRA, Inflation Reduction Act, som är väldigt kraftfull, som gynnar inhemsk produktion.
Mm.
Vi har batterier, vi har råvaror, mineraler som inte alltid kommer från länder som är helt hälsosamma och så vidare. Mm. Så det är utmaningar i alla ändar och hörn just nu egentligen.
Mm.
Och jag tycker det är utmanande kul att lösa de här stora bitarna.
Men du, ibland så, alltså det är många som pratar om innovation och man pratar om förbättring, förändring ibland. Och liksom, finns det något recept på hur man får fram innovation? Har du någon sån här?
Nej, men jag lärde mig mycket på det här SoNet-projektet i början. Och titta på artiklarna i sig och göra dem lätta, utan titta på vad gör artiklarna egentligen, och där kan man hitta, det är starten på innovation och tänka på nya banor egentligen, att lösa vissa saker på ett helt annat sätt. Både du och jag hade ju CD-skivor, eller hur?
Yes.
Och har kanske till många. Också. Ja, precis, dyra också var de. Men det var ju sätt att kunna lyssna på musik och köpa musik. Sen var det någon snubbe som uppfann MP3 som gjorde att man kunde skicka låten via nätet istället. Och över väldigt kort tid så försvann CD-skivan. Och vi betalade 79 kronor i månaden och tillgång till all världens musik. Jag tror elektrifieringen är en typ av MP3 i bilindustrin faktiskt. Så att den kommer öppna upp väldigt mycket nya saker, nya... Och det ser man också på fordonstillverkarna just nu. De tittar väldigt mycket på customer experience. Det är det stora. Det är inte längre färger, pass och spel i karossen och så vidare. Utan här är det appar och det är stora skärmar. Och helst ska man nog inte köra själv ens. För det ska man inte hinna egentligen. För att du ska ha fullt upp med att göra saker och köpa saker på plattan i bilen. Tiden du transporterar dig.
Jag tycker det är så kittlande det här. För nu tog ju du exemplet med musik. Från CD-skiva till MP3. Alltså, och om man tänker sig att man befann sig i den världen precis när MP3 började.
Mm.
Så sitter du och jag där med våra travar med CD-skivor. Alltså, vad behöver man för förmågor för att redan då börja tänka på affärsutveckling, nya, alltså vad är det som krävs egentligen? Vad tänker du?
Det är en väldigt stor fråga, men jag tror för första släppa spärrar att tänka, och det tänker jag rätt mycket nu i fordonsbranschen, inget är heligt längre, inget är omöjligt.
Den är bra.
Ja. För där, vi har en massa gammal historik som, och jag hör ofta, det där kan vi inte göra för det har vi aldrig gjort förut.
Och vi gjorde det en gång, men då gick det inte bra.
Nej, precis, sådana saker. Och nu är allt det uppe i luften och cirkulerar och det är inget som är rätt eller fel längre. Och det är rätt befriande på ett sätt.
Och då måste man in i det här mindsetet av world of opportunities.
Ja, eller? Precis, exakt.
Och då tänker jag att en del som lyssnar på oss nu är sådana här fyrkanter som tänker att det där låter jättejobbigt.
Ja, exakt. Och det får man respektera. Det är många människor som vill ha det så också, att det ska vara som det alltid har varit och så vidare. Och
jag tror att det är bra att en del är runda absolut. Och en del är fyrkantiga. Ja, så. Ja.
Det tror jag också är en bra mix faktiskt.
Men kul att höra dina reflektioner kring just det där med att tänka utanför boxen och så. Ja.
Mm.
Du... alla gäster som är här hos oss får samma fråga i slutet.
Mm.
Och du får den också.
Mm.
Om du fick låna en företagsekonomisk forskare här hos oss ett helt år.
Mm.
Du får en person som sitter eller är med dig. Vilken typ av utmaningar skulle du sätta i händerna på en sån forskare?
Ja, jag skulle be honom eller henne titta på de här olika flödena som sker. För det har vi dålig... Jag vet att det kommer uppstå en helt massa nya flöden. Och med flöden menar jag att någon bilåtervinnare tar loss någon aluminiumsak och skickar den till kanske Volvo Cars eller till Nitator som har gjort artikeln tidigare eller till SSAB som har gjort materialet tidigare och förstå vad som är bäst och mest effektivt CO2-mässigt och inte pengamässigt.
Aha.
Till viss del pengamässigt också. Men just att se var kan vi tjäna. För ofta hänger det ihop att om vi har låga CO2-värden då har vi nyttjat resurserna väl och då bör det bli billigare också.
Mm.
Det är väldigt många som tror att här är miljövänlig plast och då kostar den dubbelt så mycket. Men det behöver inte alls vara så, utan använder man mindre mängd så blir det billigare helt enkelt. Så den här personen får gärna titta in i alla nya flöden och artiklarna går ju ena vägen och pengarna går ju andra vägen i någon form. Och här finns det, tror jag, en massa nya sätt att tänka.
Mm.
Inte bara köp och sälj, utan lån eller leasing eller pant har vi varit inne på tidigare. Och det funkar ju i andra branscher. Så det borde funka även i fordonsindustrin. För ett stort hinder tidigare har varit att en personbil håller, den liksom ska hålla i 10 år. Det är ganska långa cykler. Och,
jag tycker inte jag för sig är långt.
Nej, det är inte så långt. Men om du jämför med en telefon så är det ganska långt.
Jag köper det.
Och där tror jag att vi också kommer komma ifrån lite grann. Och Tesla har påbörjat det att man uppdaterar sin bil hela tiden. Och man betalar för en uppdatering. Så det är mycket roligare att köpa en uppdatering än att köpa en reservdel. Och det man, vill man helst lägga pengar på egentligen. Så alla de här flödena som uppstår istället för en rak kedja som vi har idag, det skulle jag be den här personen titta in på. För jag vet att det blir så, men jag kan inte säga hur det blir. Och det stämmer lite. Så det hade varit
jag ser att
kanon.
Du blir riktigt frustrerad. Ja. Där du säger
det hade varit kanon om den här personen kunde grotta ner sig lite i det.
Och det tror jag faktiskt att vi har flera som med den, alltså skulle kunna bidra med det. Men vet du vad jag tänker nu? Jag tänker att du skulle svara på någonting helt annat.
Mm-hmm.
Jag trodde att du skulle börja prata om din favoritfråga. Framförallt till de som gör bilar. Nämligen.
Ja, just det.
Ja, vi vet hur lång tid det tar att göra en bil. Men
hur lång tid tar det att bygga sig en bil? Och det vet inte Volvo Cars hur lång tid det tar. Och det tror jag, det är absolut, det har du helt rätt i. Det är en väldigt viktig fråga. Och den tar jag upp i alla lägen. Även när man är på politikernivå så man börjar förstå det. Så jag tror faktiskt att vi måste skapa fabrik för att bygga isär bilar i framtiden. Ja. Det är så stora mängder som måste tillbaka. Så det räcker inte med att skicka ut någon person på grusplan med en skruvdragare i det här fallet, utan här måste det till en process verkligen.
Mm.
Och det har vi aldrig gjort. Det finns massa forskningsmedel i Sverige för produktion och producera nya saker hela tiden. Ingenting i stort sett på demontering, bygga isär saker och ting.
Och jag önskar att där ute nu bland våra lyssnare så har vi ett par personer med riktig entreprenörsfeeling som fattar alltså att det här skulle, och att man kanske gör det i en triple helix-modell där vi använder både forskare, offentliga resurser och det privata näringslivet.
Tillbaka till megacasting, Volvo Cars ska ju starta det om något år tror jag. Och de har begärt tillstånd för 60 000 ton aluminium och gjuta det. Det är en del tomburkar.
Oh, ja. Mm.
För man kan inte ta Virgin Aluminium till detta för då förstör de sina miljömål.
Mm. Mm.
Det här är en utmaning.
Ja. Det är en spännande bransch den där som jag aldrig trodde att jag skulle börja bekanta mig med.
Precis. Så, ja, nej, men det är kul att du har blivit intresserad av fordonsindustrin tycker jag.
För nu börjar vi närma oss slutet på det här samtalet. Och jag skulle vilja börja med att tacka dig Peter.
Tack för att vi fick komma.
Ja, jättekul. Och i den här podden så bjuder vi in spännande personer från näringslivet för att prata utmaningar, förändring och framtid. Är du en entreprenör eller företagare med närhet till Högskolan Väst? Och har du lust att delta i den här samtalsformen? Kontakta gärna oss. Tack och hej!